den 17 april år 6 före Kristus så lyser Jupiter på ett särskilt sätt väldigt tydligt och klart. Som om att en ny stjärna hade blivit tänd i vädurets stjärntecken. Ja, det påstår en forskare. Det finns många sådana här teser om vad det var egentligen man såg för någonting. De vise männen. Men han har hittat ett mynt med ett vädur på. Och så har han hittat en stjärna. Eller var en stjärna på det här myntet med. Och sen hade han ett specialprogram i datorn som gjorde att man kunde räkna ut hur planeterna rört sig. Det sägs att det hände ganska mycket kring Jesu födelse med, ja, uppe i rymden med planeter som framträdde. Man har många teorier. Antingen att det kan ha varit en komet kanske, som de såg, eller en supernova som heter. Det vill säga en stjärna som exploderar, som ju lyser väldigt starkt. Eller att det kanske var två planeter som korsar varandra som gör att det lyser starkt också. Vad det än var så spelar inte stor roll. Men någonting var det som tändes på himlen. Ja. Och det som var intressant, eller som har varit intressant tycker jag när jag har googlat lite på det, är att man har inte avfärdat det som en myt forskarna, utan man har liksom funderat på vad var det egentligen som de såg för någonting. Ja, vi känner ju till berättelsen om stjärnan som tändes i Österlandet som vi hörde sjunga om ju. Och likadant de här vise männen som såg stjärnan. De såg stjärnan tändas. Och man förstod att det hade hänt någonting i det heliga landet. Det var nog så att stjärnan liksom ledde dem ifrån Österlandet som det står. Men man såg att den tändes. Och man begav sig till Israel. Och man kommer ju dit, man går ju till palatset. Det är ju oftast där en kung föds. Stjärnan stod ju för att någon hade blivit född, en furste i Israel. Så man kom till palatset och man frågade efter den nya kungen. Och Herodes är ju där. Och Herodes samlar ju alla de skriftlärda och man konstaterar att det är i Betlehem som man skulle födas. Efter det så står det faktiskt att stjärnan gick före dem. Och att den stannade i Betlehem. Där har man ju också funderat på vad det var som hände. Om det var liksom man tyckte att det gick till så att stjärnan stannade där, att det liksom ledde tillbaka. Vi vet inte, det är väl ingen som riktigt vet, men de upplevde som att stjärnan stannade över Betlehem. Ju. De vise männen, ja. Jag tror det står i grundtexten mager, att de kallades för det. Det betyder inte att de var smala allihop, de här herrarna som kom. Utan det är... Ordet gör ju liksom anspråk på magiker, stjärntydare, astrologi. Man tror också att de var pålästa gubbar, va? Som kunde en hel del om läkekonsten och en slags vetenskapsmän på den tiden. Man har ju funderat på hur många de var med. Ett tag trodde man att de var 12 stycken. På 500-talet så började man prata om att det var ju 3 stycken. Eftersom det var 3 gåvor som de frambar ju. De har ju fått namn med de här vise männen. Jag tror de har namnsdag idag. Vad var det? Melker. Kaspar, va? Kaspar. Beltzassar eller något sånt tror jag. Och det var ju så att man ville gärna hålla sig i det området där de kom ifrån. Babylonien hette det ett tag, Persiska riket. Man ville hålla sig väl med gudarna. Man såg till exempel att kisaren var en slags gud. Eller, ja. Så att man dyrkar ju kejsaren, man dyrkar olika gudar. Och därför så kom man dit med gåvor, för man ville hålla sig väl med den här nye som man tänkte sig gudomlige. Fusten som skulle hade fötts i Israel. Men hur visste de det egentligen? Vad hade de kommit på idén att han skulle bege sig till det heliga landet? De höll ju till där vid Eufrat och Tigris någonstans i det området. Ja, Israel hade ju fått, eller ja, judarna hade fått bege sig iväg i fångenskap till Babylonien ungefär 400-500 år tidigare. Och de hade ju med sig sina skrifter och säkert hade det liksom spritt sig om det där hoppet som skulle komma i framtiden. Att det första skulle födas. Och nu så liksom på något sätt så fick de det här tecknet på himlen om att nu var han född. Egentligen är det lite märklig den här texten, för att vad det handlar om är ju astrologi, och Bibeln varnar ju för att vi ska hålla på med sånt. Men det var ju ändå det de gjorde, de här vise gubbarna förmodligen. Men på något sätt får de ändå fram att det skulle födas en furste i Israel. Och det finns egentligen en lång tradition, säger forskarna, till det här området just med att man använder sig av spådom och astrologi och teckentyderi och allt möjligt sånt. Det finns en som, när man läser Bibeln, som heter Nimrod. Han var den första som skapade sig ett välde på jorden och la under sig stora områden med, säkert med våld och med makt. Men för att bevara detta väldigt så använde han liksom besvärjelse och spådom och sådana saker, tänker man sig. Och Nimrod, det är ju långt tillbaka i tiden. Jag tror han var barnbarnsbarn till Noa. Och redan där börjar man då att använda sig av det som egentligen är okulta fenomen. Och Babels torn byggdes ju i samband med, förmodligen med Nimrod. Det var en okult verksamhet. Ett uppror emot Gud. Intressant är ju att det ändå fungerar. Man hade andliga gåvor som fungerade. Det står ju om Israel kom ju i konflikt eller i krig med Moab, hette de. De skulle in i det förlovade landet. Och de hade en kung som hette Balak. Och Balak, han insåg att det här folket, de var väldigt starka. Vi är ganska chanslösa, så att vi måste hitta på någonting för att besegra Israel. Och då vände han sig till någon som heter Biliam. Honom känner vi igen, va? Han som hade åsnan som började prata. Men den här Biliam, han kom ifrån det här området där man sysslar då med okulta ting. Bala kan skicka några gubbar som kommer med spådomslön, står det till honom. Han fick ersättning för sina tjänster. Han skulle komma till det här området och besvärja Israel. Att uttala någon slags förbannelse. Så tydligen var han känd för att det fungerade när han gjorde det. Men det märkliga är att han har också kontakt med Gud själv. Han kunde höra Gud liksom tala och se syner. Så han säger, innan jag gör det så måste jag kolla med Gud så att det är okej liksom att förbanna Israel. Det låter ju konstigt i våra öron, men det var det som skulle göras. Men Gud stoppar honom. En gång, två gånger, tre gånger, till och med en fjärde gång. Och istället gör han precis tvärtom. Han välsignar Israel som var ett välsignat folk. Ett folk som var helgat, som var rent inför Gud. Och det är egentligen han som kom med profetian att en stjärna stiger upp i Jakobs hus. Men det slutar inte med det. Han ville ju gärna ha ersättning, Biliam. Han var lite finurlig. Gick det inte förbanna folket så hittar han en annan väg. Så han ger Balak ett tips, kungen i Moab alltså. Välj ut de snyggaste ni har bland Moabs döttrar och skicka in dem i lägret. Vilket de gjorde. Det slutade med att man bedrev otukt med Moabs döttrar, står det. Vilket gjorde att plötsligt så kom de i ett annat läge. Den välsignelsen som hade vilat över Israel var borta. Och man hamnar i bekymmer. Ja, visst är det märkligt att det fungerar. Även om man inte är rättvänd inför Gud. Det är ju så i Bibeln att man kan missbruka Guds namn, som det står. Det är väl det andra budet, så att säga, va? Man kan använda Guds namn på fel sätt. Man kan få saker och ting hända i Guds namn fast det är inte Guds vilja. Det här med okulta fenomen. Jag har läst en bok nu när jag varit ledig under helgerna här. Som jag fick i julklapp. Och jag studsade till när jag började bläddra i boken. Samtidigt så satt vi också och tittade på lite kort ifrån när jag var ung. 30-årsåldern. Där står jag i en nyinköpt kostym utanför kyrkan i Linköping, i Manuskyrkan, metodistkyrkan. En ganska fin kyrka, jag påminner om svenska kyrkan, liksom så där utseendet, fast lite i miniatyr. Så där. Och vi hade torn också i kyrkan där. Och jag var så glad, för det var det som jag tänkte med en judestjärna. Alltså, då tänkte jag att det är ju härligt om liksom har en god relation till Israel och sådär. Det var liksom det jag tänkte med. Och det har jag levt med ända tills julhelgen nu. Jag trodde det var en symbol för det. Men här i boken står det att det är ett okult. En okult symbol. Därför att i judestjärnan finns det en rund cirkel, kunde man se. Och det använder man i okulta sammanhang. Och det här står för solen, och slags dyrkan av solen, det runda. Sen var det hexagrammet, eller heter den här sexuddiga stjärnan. Så jag har levt i en illusion om vad det var, men jag har kanske inte stor betydelse. Det var till välsignelse till mig, men det ger ändå en, tänkte jag, på något sätt att vi kanske är lite okunniga om det. Det smyger sig in, det nästlar sig in kanske i församlingarna, det okulta. Och just inom metodistkyrkan så är det många som har varit med i det som de kallar för tempelriddarorden. Jag vet, när jag var ny i tron och kom med så var jag snickrare. Byggde om i Tranås logerna till tempelriddarorden och frimurorden. Och så nyomvänd så var jag väldigt het på gröten där och liksom gick emot de här ordnarna. Men det var ett hett område. Det var ganska livat och jag fick backa tillbaka till slut och försöka hålla mig lugn. Då vet jag inte om det var rätt. Jag skulle nog stått på mig kanske. Men det var väldigt känsligt och det är fortfarande känsligt att tala om det. Men inom tempelriddarorden så finns det ju olika grader man kan liksom växa in i. Man kan liksom gå djupare in i dold kunskap på något sätt. Och många av de här symbolerna använder man då inom okkultismen. Och jag vill påstå att man ska vara väldigt försiktig och avråder att vara med i något sånt. För jag tror det är förknippat med okkult verksamhet. Någonting som har varit intressant. Två församlingar med metodistkyrkan var livfulla, vill jag hävda. Den ena hade ungefär 100 medlemmar. Den andra hade över 60 medlemmar. Och det har förvånat mig än idag att de så snabbt har liksom bara nästan plånats ur. Det är ju min egen personliga tanke att det kanske kan ha haft något med det att göra. att det fanns en del som var med i ordnarna där. Jag vet inte. I varje fall ser vi när vi läser i uppenbarelseboken så kommer Jesus till Pergamus, tror jag det är. Tiatira kanske. Ja, vad sånt det heter. Och så här att de församlingarna, de lever ett bra liv, alltså de har en bra relation. Men det var två saker där. Det ena var att det fanns en del som tillhörde nikolaiternas lära. Det var en okult verksamhet som man var med i parallellt med den kristna församlingen. I den andra församlingen var det en profetissa som en del vände sig och tillhörde, som också var okult verksamhet. Man hade nog svårt att se liksom skillnader kanske. Och Jesus säger att om ni inte omvänder er så kommer att ni drabbas av nöd. I Linköping med så finns det, jag lyssnade på en, hon heter Helene Nilsson. Hon började med meditation. Hon tyckte det var så spännande och hon växte in i det mer och mer och fördjupade sig mer och mer. Men till slut så hamnar hon i spiritism, så att hon var ett medium fast hon hade en kristen bakgrund. Hon säger att det fungerade. Hon kunde förmedla saker till människor som inte hade en aning om. Hon var också med om att få hjälpa och hela människor. Hon trodde att hon tjänade Bibelns Gud, men så idag så visar sig Jesus för henne. Och säger att hon ska lämna det där. Och nu så är hon runt och vittnar om sina upplevelser. Hon satt ganska bra fast i den här, ja, där hon hade sysslat med innan, så hon behövde hjälp med förbön. Så hon ringde Pingstkyrkans pastor i Linköping och undrade om hon kunde få hjälp, och då sa han att ja, jag vet en som kan hjälpa dig. Det var en äldre dam som fick be för henne. Jag tänkte det var ändå ödmjuk att han liksom visste att det var hon som hade den gåvan. Hon säger så här, det smyger sig in okulta idéer och tankar. Både i sjukvården, i skolor, på gym, företag, även i kyrkan ibland. Jag vet inte, har ni sett BLT eller läst BLT om att hitta flytet? Nu gör de ju reklam och de sponsrar ju mer eller mindre det här med yoga. Ni kan gå på 3 kvällspass. Integral yoga. Man bjuder in till, vad heter det, Nata Yogacenter. Här varvas det fysiska träningar med meditation och djup avslappning och så vidare. Och det säger man att det baseras på forskning eller vetenskap, forskning. Det är lite tveksamt när det står bara referenser till någon studie som hade gjorts. Jag har läst andra studier som säger att det inte är så bra alla gånger att syssla med sånt här. Men då undrar man, vad är det för någonting egentligen, integral yoga? Det är ungefär det framstår, ungefär som att det är som att gå till vårdcentralen och få lite medicin eller någonting ju. Så jag gick in på deras hemsida för att läsa på lite. Ni får höra här. Integral yoga, det är olika former av yoga som varvas i de här passen då. Och det här säger man ju inte innan, men det står i klartext på deras hemsida vad det handlar om. Bland annat så har man då karma-yoga. Där det gör möjligt för utövaren att ansluta sig genom resonans till de gudomliga oändliga energierna. Genom de här övningarna så går yogan bortom det individuella. Och upplever tillståndet i samband med Gud. Är det Bibelns Gud? Nej. Är det okult? Ja, det är det. Längre ner står det så här. Man använder sig också av bhakti-yoga. Denna vägen är till oändlig kärlek och tillgivenhet gentemot Gud. Det låter ju nästan kristet, men det är det inte. Nej. Det är vägen till gudliknande väsen, en andlig mästare, och till den gudomliga gnistan inuti varje människa. Det är det man får ta del av på de här passen. Någon sa till mig, jag var i Kostkyrkan idag, kan vi inte höra mer om det här någon gång? En annan sa, jag vill inte höra mer om det. Jag vill ha något som vill signa mig. Ja, jag tror ändå det är viktigt att vi tar upp det ibland. Det här, man vill ju bedriva det här i skolor bland småbarn. Jag får säga, vänner, det är en andlig kamp. Vi har verkligen något att be för. Och är det inte kärlek, säger jag, att vi engagerar oss i det, så vad är kärlek då? Det kanske blir som det var för Filippus i framtiden, hörni. Han kom ju till Samarien, var det väl, och predikade Kristus, som det står. Han gjorde tecken och under, han fick befria många människor. För de hade ju fördjupats i okult verksamhet där. Det var ju någon trollkarl som hette Simon, tror jag. Simon Magus, som han kom att kallas. Han har gjort förunderliga ting han också. Fått saker och ting hända, men det var inte från Gud. Ja, tecken och under. Och tecken som vi kan se. Jesus talar ju om tecken som ska ske i solen och i månen och på jorden. Då undrar man, vad är det för skillnad egentligen? Är inte det astrologi han pratar om? Nej, skillnaden är att man behöver inte söka någon förborgad kunskap bakom det man ser. Utan det är uppenbart om man vill. Till exempel säger Jesus att det ska bli krig och det ska bli svält, det ska bli jordbävningar. Det är ju tecken. Men det är ingenting du behöver tömma ditt sinne för att fatta att vad Gud vill säga med det. Att tiden snart är slut. För där det handlar om det okulta, så är det ju att man söker det som är bortom våra vanliga sinnen. Och helst ska man tömma sitt sinne för att uppleva något annat. Det var det hon gjorde, hon Helene, som i Linköping han nämnde. Men hon kom tillbaka och vandrade med Jesus och vittnade om det. Ja, nu har jag väl skrämt upp er ordentligt, så nu vill man ju inte ha några nådegåvor överhuvudtaget. Men det är precis tvärtom ju. Vi har ju fått gåvorna för vi ska bruka dem. Det stora skillnaden är att vi gör det i Jesu namn. Inom det okulta så gillar man inte namnet Jesus. Man talar mycket om Gud. Men vi får göra det i Jesu namn, som Filippus gjorde. Han predikade Kristus och botade sjuka. Jag tänkte det här kommer nog inte passa nu när de sjunger så fint. Och julens budskap, och så står jag här och pratar om sånt här. Men ibland tror jag vi måste lyfta fram det. Och vi behöver höra det. Så vi vet vad vi kan bli över. Och vilken framtid vi har att möta. Jesus, vi tackar dig att vi får vara här den här eftermiddagen. Och vara inför ditt ansikte, Herre. Och kanske vakna till liv lite över det som sker runt omkring oss. En annan religion håller på att inta olika områden och platser runt om i vårt samhälle, Herre. Men vi ber att vi skulle få vara dina vittnen och att vi skulle få vara med på något sätt och lyfta fram ljuset som vi också nämnde om innan här. Som är livets ljus. Herre, låt oss få sprida ditt ord och ditt budskap och evangeliet. Det ber vi om, Herre. I Jesu namn. Amen.